Så nu ska vi fortsätta med första Korintierbrevet. Det känns som att det är jättelänge sedan vi senast har kollat på första Korintierbrevet. Jag kollade att det var i april senast. Jag hade en predikan från första Korintierbrevet. Jag har haft lite annat sedan dess. Jag har varit dop och så har jag talat om Guds attribut också. Men första Korintierbrevet, och där vi lämnade senast var tydligen i slutet på kapitel 7. Så vi har inte ens hunnit få färdigt kapitel 7. Så låt oss fortsätta där. Vi kan slå upp till första Korintierbrevet kapitel 7. Så ska vi läsa från vers 25 till slutet av kapitlet. Jag ska inte predika alla dessa verser, men vi läser från vers 25 så vi får lite större helhet. Följ med era biblar. När det gäller de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger ett råd som en som genom Herrens varmhärtighet är trovärdig. Jag menar att i det svåra läge som nu råder är det bäst för människor att förbli som det är. Är du bunden vid en hustru, sök då inte bli fri. Är du inte bunden, sök då inte någon hustru. Men om du gifter dig, syndar du inte. Och om en ogift kvinna gifter sig, syndar hon inte. Det som gör så kommer dock att få lida här i livet. Och jag vill gärna skona er. Men det säger jag, bröder, tiden är kort. Nu måste även det som har hustru leva som om det inte hade det. Och det som gråter som om det inte grät. Det som är glada som om det inte var det. Det som köper något som om det inte fick behålla det. Och det som brukar den här världen som om det inte brukade den. Den här världens ordning går nämligen mot sin undergång. Och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte tänker på det som hör till Herren. Hur han ska glädja Herren. Den gifte tänker på det som hör till världen. Hur han ska glädja sin hustru. Och så blir han splittrad. Den ogifta kvinnan och jungfrun tänker på det som hör till Herren. Att vara helig till både kropp och själ. Den gifta kvinnan tänker på det som hör till världen. För hon ska glädja sin man. Detta säger jag för ert eget bästa. Inte för att lägga band på er. Utan för att ni ska kunna leva anständigt för Herren. Utan att slitas hit och dit. Men om någon tycker sig göra fel mot sin flicka som är giftasvuxen. Och vill gifta sig. Då ska han göra som hon vill. Han syndar inte. Låt den gifta sig. Den däremot som står fast i sitt sinne och inte är under tvång. Utan har frihet att följa sin egen vilja. Och har bestämt sig för att låta sin flicka förbli ogift. Han gör något som är bra. Alltså, den som gifter bort sin flicka gör något bra. Och den som inte gifter bort henne gör något som är ännu bättre. En hustru är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta om sig med vem hon vill. Bara det sker i Herren. Men lyckligare är hon om hon förblir som hon är. Det är min mening. Och jag tror även att jag har Guds ande. Amen. Det här är då den andra halvan av kapitel 7 som handlar om kapitel 7, alltså handlar om äktenskap och celibat, som vi har talat om ett antal gånger. Nu börjar det vara ett tag sedan sist, så vi behöver ha lite repetition över vad vi har gått igenom. Den här andra halvan börjar då i vers 25 och den handlar då om de ogifta och deras läge. Vi har talat om det gifta och det som är gifta just nu och det som har varit gifta men som blivit enka eller enkling i den här första halvan. Men den andra halvan handlar då om det ogifta, eller ordet som grekiskarna använder är jungfru, vilket förstås betyder någon som aldrig varit gift. Så vi kan använda ordet ogifta. Och det som han har varit noga med att påpeka, aposteln Paulus, i dessa verser är att det han ger åt dessa ogifta är inte en befallning utan ett råd. Han ger ett råd. Vers 25. Jag har ingen befallning men jag ger ett råd. Och det är också till skillnad från de gifta paren som han faktiskt uttryckligen gav en befallning. Där såg vi vers 10. Det gifta ger jag en befallning. Så det råd han har gett nu här i den här andra halvan av kapitlet. Egentligen samma princip som har följt oss genom hela kapitlet, att det är bäst för människor att det förblir som det är. I vers 26. Det är bäst för människor att förbli som det är. Alltså för det ogifta att förbli ogifta. För det gifta att förbli gifta. Men för att ingen ska tro att det är fel eller att det är syndigt att gifta sig, så var Paulus snabb med att tillägga att om du gifter dig så syndar du inte. Vers 28. Så det här rådet om att förbli som man är, att förbli ogift om man är ogift, det är ett pastoralt råd som han ger. Ett råd som han vill ge för att han bryr sig om korintierna, för att han vill deras bästa, för att han vill skona dem från det extra lidande som det innebär att gifta sig, att vara tillsammans med en annan syndare, att vara tillsammans med en människa som liksom du är en syndare inför Gud. Samtidigt påminner han också om att tiden är kort. Vers 29. Tiden är kort. Den här världens ordning går mot sin undergång. Giftermål hör till den här världen. Det är från Jesu egen undervisning att när man uppstår så gifter man sig inte, man blir inte bortgift. Utan giftermål, äktenskap, är till för den här världen. Det finns ett äktenskap i himlen och det är mellan Kristus och hans församling. Men mellan människor är det till för den här världen, för den här tiden, den korta tiden. Det kommer att upphöra. Det kommer att upphöra. Och för att vara fria från bekymmer, från extra bekymmer, så bör det leva som om det är vi, alla kristna, bör leva som om vi inte fick behålla något av det som vi har i den här världen. Äktenskapet, egodelar, som Paulus räknar upp här i verserna 29-31, giftermål, egodelar, brukande av världen. Vi ska leva som om vi inte fick behålla det, för tiden är kort. Den kommer snart att föra över allt det vi har här. Våra hus, våra familjer kommer att komma till ett slut, kommer att gå under. Och den ogifte har en fördel i att hon kan leva odelat, osplittrat, med full hängivenhet åt Herren. Man kan spendera all sin tid, all sin koncentration, all sitt fokus på Herren. Den gifte är splittrad mellan sin hustru eller sin man och Herren. Den ogifte har inte en partner att dela sin uppmärksamhet med. Så Paulus visar att det finns en fördel. Du som är ogift, det finns en fördel för dig att fortsätta förbli ogift. Men som sagt, det är ett råd, det är inte en befallning, det är inte någonting som Paulus säger att så här måste vara. Du som är ogift får absolut inte gifta dig, utan tvärtom, om du vill gifta dig så gör det. Det är inte syndigt, det är inte fel. Tvärtom är det en gåva från Gud. Man blir mindre helig eller mindre andlig av att vara gift. Utan det har överhuvudtaget ingenting med det att göra. Det är en sak, en ting för den här världen, för den här tiden. Så långt har vi kommit. Och nu ska vi avsluta dessa verser, detta kapitel 7, och denna undervisning om äktenskap, om celibat, med att se på de sista verserna från 36 till 40. Så om vers 36 läser den en gång till. Men om någon tycker sig göra fel mot sin flicka som är giftas vuxen och vill gifta sig, då ska han göra som hon vill. Han syndar inte. Låt dem gifta sig. Ni kanske har en annan översättning än den jag läste från Folkbibeln 2015. Bibel 2000 till exempel, någon som har den, säger att om någon tycker sig handla otillbördigt mot sin flicka när han ansätts av driften och inte har något val, då får han göra det han vill. Han syndar inte, det får gifta sig. Och jag kollade också upp en mer bokstavlig översättning av grekiska till svenska. Det är Åkessons översättning. Och han hade översatt det så här: men om någon menar sig handla dåligt mot sin jungfru, om hon är övermogen, och det måste så ske, gör han som han vill, han felar icke, det må gifta sig. Och så kollar jag också en engelsk översättning, bara för att se hur stora variationer vi har. ESV till exempel säger så här: if anyone thinks that he is not behaving properly toward his betrothed, if his passions are strong and it has to be, let him do as he wishes, let them marry, it is not sin. Så tydligt är att det finns väldigt olika tolkningar på den här versen, beroende på vilken översättning man läser. Vem är det Paulus talar om, och vem är det han talar till? Och vad är det han säger om detta? Det ord som igen används här, som jag nämnde tidigare, ordet för jungfru, Parthenon. Jungfru, det var ordet bokstavligen betyder. Det har inte nödvändigtvis den betydelsen att det är en ogift flicka, men det kan vara det. Utan det ordet betyder är en jungfru, någon som är ogift eller trolovad, för den delen. Man fortfarande är ogift fast man är trolovad. Så på ESV har ordet för trolovad. Så tolkningen man gör av ordet jungfru får betydelse för hur man tolkar hela versen. Vem är det Paulus talar om? Vem är det han talar till? Och just det här samma ordet för jungfru som förekommer redan från vers 25. Förekommer genom hela denna andra halva. Vers 25, 28, 34, 36, 37, 38. Alla dessa verser har detta ord jungfru i sig. Och då verkar det ju ganska rimligt att tolka det som samma grupp. Att Paulus talar till samma grupp människor genom dessa verser. Precis som vi konstaterat att han har talat till det gifta. I första halvan så talar han nu till det ogifta. Till det ogifta i dessa verser. Men så finns det då det som gör, ska vi säga, en intressant tolkning. Eller det är egentligen den traditionella tolkningen av dessa verser. Att här från vers 36 så handlar det då om en ogift dotter. Och att Paulus talar till fadern för den ogifta dottern. Det är den vanliga tolkningen. Det ser man bland kyrkofäderna, de medeltida teologerna, till och med reformatorerna. Alla dessa har kommit fram till att det handlar om en fader som Paulus talar till. Hur han ska förhålla sig till sin ogifta dotter. Ska han gifta bort henne? Eller ska hon förbli ogift? Och ordet för fader, eller förmyndare, förekommer inte i texten. Det finns ingenting som säger att det är en fader här. Men det som det utgår från, om vi hoppar lite framåt, det är vers 38. Där det står att gifta bort. Att gifta bort någon. Och det här ordet gifta bort tyder då på att Paulus faktiskt talar till någon som har vad heter det, förmyndarskap över sin jungfru. Vilket då skulle tyda på att det är en fader eller slavägare för den delen. Det fanns ju slaveri ännu på den här tiden. Någon som har förmyndarskap för sin flicka, för sin jungfru. Och Folkbibeln väljer den tolkningen. NASB väljer den tolkningen på engelska. Men ganska många andra biblar, moderna översättningar, väljer inte att tolka det så. Och som jag också själv har nämnt tidigare, så finns det starka skäl för att tro att det som Paulus säger här är att han, eller det han, den han nämner, den han vänder sig till, är samma grupp som han talat till tidigare. Från vers 25, det ogifta, det är samma grupp. Alltså någon som inte är gift. Det handlar inte om en fader-dotter-relation, utan helt enkelt om det ogifta. Kvinnor och män i den delen också. Och där sen kan man fråga sig, varför använder då Paulus ett ord som att gifta bort i vers 38? det här ordet för gifta bort behöver inte då nödvändigtvis betyda att gifta bort. Man kan översätta det så, men det kan också helt enkelt betyda att gifta sig, gamitson, som det är på grekiska. Så den sannolika tolkningen, den som är min tolkning, inte den till sanningen för den sakens skull, men den tolkningen har kommit fram till är att Paulus talar till ogifta män och kvinnor i dessa verser. Eller i vidare betydelse, trolovade, som ESV hade det till exempel. De trolovade, de är fortfarande inte gifta, men de är trolovade. Det kan vara det som Paulus talar här, verkar vara en man och en kvinna som är trolovade och funderar över om de ska ta steget ut och gifta sig. Ett trolovat par. Den tolkningen verkar passa bäst in i sammanhanget som har handlat om dessa ogifta män och kvinnor och deras undran över om det är bäst för dem att faktiskt förbli ogifta eller om de ska steget ut och bli gifta, bli en man och hustru. Sen har vi ett annat ord som också ställer till det för översättare och teologer genom alla tider, och det här, vad är det på grekiska, inte på engelska, grekiska, så är det hyperakmos. Hyperakmos betyder, ja, vad det nu sen betyder. Hyper betyder över, förbi, någonting som har farit över någonting. Akmen är ungefär spets. Så över sin spets. Så ordet hyperakmos förekommer endast en gång i Nya Testamentet, det här. Så vi har inte mycket hjälp att försöka förstå vad det handlar om, vad det syftar på. Det här är det enda stället. Och det syns i alla översättningar eftersom alla kommer fram till olika saker. Många tolkar det som att den här jungfrun som Paulus talar till, att hon är övermogen. Eller att hon är mogen att bli gift. Hon har nått över spetsen eller nått över tiden för att bli gift. Och andra tolkningar är då att hyper syftar på intensitet, på känslor, på passion. Att det handlar om att ha en stark passion, om att man har kommit över sin spets för vad man kan hantera. Som ESV hade det, if his passions are strong. Så det är svårt med dessa ord att veta vem syftar Paulus på. Vad säger han om det? Är det jungfrun han talar till? Är det mannen han talar till? Så kvinnan eller mannen? Så vad är då den rätta tolkningen? Vad är sanningen? Jag vet inte. Men jag har en aning som jag redan varit inne på. Det jag tror att det handlar om, det som är min, efter att ha studerat det här nu flera dagar, nästan hela veckan, har kommit fram till, är att ordet hyperakmos syftar på känslor, på passion. Att antingen mannen eller kvinnan, vem det nu än handlar om, inte kan leva utan att kontrollera sin sexuella drift, sin passion. Och därför så bör de gifta sig. Det är det som Paulus slutsats. Låt dem gifta sig. Vad är det för vits att de förblir ogifta om deras känslor, deras passion är så stark att de inte kan kontrollera dem. Att de har gått över sin spets. Som är andra ord, någonting i den här stilen som skulle jag tolka den här versen. Men om någon tror sig göra fel mot sin trolovade eller mot sin jungfru, om hans eller hennes känslor är ohållbara, så bör det vara, låt honom eller henne då göra som hon eller han vill. Låt dem gifta sig, det syndar inte. Det är alltså en fortsättning egentligen på det som Paulus har talat om tidigare. Det bästa är att förbli ogift. Men på grund av känslor, på grund av person, på grund av att det är bättre att gifta sig än att synda, så låt dem då gifta sig. Det är ingenting fel med det. Det är en gåva från Gud. Det är inte fel. Så det är då tolkningen av versen. Man kan tolka den på andra sätt. Som vi har sett, som man ser i andra översättningar. Och om man väljer en sån tolkning, så är ändå poängen densamma. Låt den som vill gifta sig. Om Paulus nu faktiskt vänder sig till en familjefader som funderar över hur han ska gifta bort sin flicka. Rådet är detsamma. Om hon vill, om hennes känslor är starka, eller om man tar den andra tolkningen, om hon är mogen att gifta sig, om hon vill gifta sig, så låt henne göra det. Det är inte fel. Låt dem gifta sig. Så, giftermål är gott. Celibat är gott. Båda två är gåvor från Gud. Förblir jungfrun ogift, så är det någonting bra. Blir hon gift, gifter hon sig, så är det också någonting bra. Det är någonting som är från Gud. Det är inte synd, det är inte fel. Giftermål är en gåva. Äktenskap är en gåva. Fast det är problematiskt många gånger, fast det är svårt, fast vi lever tillsammans med en annan syndare som liksom vi, som oss själva, inte älskar Gud med hela sitt hjärta, hela sin själ, hela sin kraft. Trots detta, trots att man lever tillsammans med en sådan människa som en själv, så är äktenskap någonting gott. Det är en gåva. Men celibat är förstås också en gåva. Det är också någonting fantastiskt, någonting fint. Och det finns villkor för det när du faktiskt ska leva i celibat. Om du kan testa dig själv, och det är vers 37. Om vi ser på den, vers 37. Den däremot som står fast i sitt sinne och inte är under tvång, utan har frihet att följa sin egen vilja och har bestämt sig för att låta sin flicka förbli ogift, han gör något som är bra. Så här har vi ett test för att se om man kan leva, om man ska leva i celibat, ogift. Ett test med fyra delar. Man ska för det första stå fast i sitt sinne. Sinnet, eller förståndet, tanken, intellektet ska vara välgrundad. Den ska vara baserad på förnuft och inte bara känslor, inte bara någonting man känner en dag att ja, det här vill jag göra, och sen nästa dag så är den övertygelsen förbi. Det ska inte kastas hit och dit och bli omkullkastat av första bästa motargument. Så det är det första villkoret. Stå fast i ditt sinne. Det andra är att inte vara under tvång. Lev inte under tvång. Det ska inte vara en annan människas övertygelse att du ska leva celibat, utan din egen övertygelse. Någonting som du kommer fram till själv. Korint, som vi har konstaterat, fanns det en stark övertygelse om att celibat, det var att föredra. Paulus själv har också den uppfattningen att celibat är någonting bra. Men det är inte för att någon annan tycker det som man bör leva celibat. Det ska vara utan tvång, inte vara under tvång. Det är det andra villkoret. Och det tredje är att man ska ha frihet eller kontroll över sin egen vilja. Frihet eller kontroll över sin egen vilja. För i likhet med förstås det att man inte ska vara under tvång, så ska man istället ha frihet, eller man ska ha kontrollen över sin egen vilja. Det är ett tydligt tecken på att man har celibatets gåva. Man behärskar sin vilja. Man behärskar sina känslor, sin passion. Man är inte hyperakmos. Man har inte gått över gränsen för vad man klarar av att hantera. Utan tvärtom har man kontroll. Man har frihet över sin egen vilja. Och det fjärde är att man har bestämt sig. Att man har bedömt själv vad som är bra, vad som är gott och som är Guds vilja. Man kan väga nackdelar och fördelar mot varandra. Man kan se skyldigheterna, rättigheterna med att vara gift, att vara ogift. Man kan se alla konsekvenser av vad det är att förbli ogift eller att vara gift. Och man kan bedöma det, man kan ställa det mot varandra, man kan se, man har bestämt sig i sitt sinne. Det här är bra. Man kan själv komma fram till en slutsats som är väl avvägd. Så dessa fyra delar, dessa fyra villkor är ett test för att se om man har celibatets gåva. Om det är det som är Guds vilja att man förblir ogift. Låt jungfrun förbli jungfru, som det står i grekiskan, eller som folkbibeln då tolkar det till, låt sin flicka förbli ogift. Men ursprungligen står det, låt jungfrun förbli jungfru. Låt henne, honom förbli ogift. Och ordet Paulus nämner här, bra, verkar tyda på att det finns någonting moraliskt bättre med att vara ogift. Det har tolkats så av vissa, i synnerhet av romersk-katolska kyrka, som kräver celibat av alla präster för att det är någonting bra, det är någonting bättre. Men ordet bra betyder bara bra. Det har ingen moralisk innebörd. Det visar inte att celibatet är bättre för att du blir mer andlig, för att du blir mer helig, du kommer närmare Gud om du är celibat, utan det är bra för att du slipper problemen, du slipper lidandet som hör till att vara gift. Och i synnerhet som vi läste tidigare i den här texten, på grund av det svåra läget som råder just nu. Paulus vill, alltså, på grund av att korintierna har någon form av lidande, någon form av svårt läge just nu, så är det bättre, det är bra för dem. Förbli ogift. Det är bra. Men det har inte att göra med moraliskt bra eller bättre. Inte mer eller mindre andlig. Och det är viktigt att komma ihåg. Vi ser det i följande vers också, vers 38. Alltså, den som gifter bort sin flicka gör något bra, och den som inte gifter bort henne gör något som är ännu bättre. Och det är en sammanfattning på vers 36 och 37. Ingenting nytt här, utan Paulus sammanfattar sina tankar, sin undervisning. Att gifta, eller gifta bort sig, som man kan översätta det, är bra. Och att inte gifta sig är ännu bättre. Jag tänker inte börja upprepa precis allting som just har gått igenom och konstatera att ordet jungfru kan betyda många olika saker beroende på hur man tolkar det. Och sen samma sak med ordet gifta eller gifta bort sig, att det betyder olika. Men det som ännu är värt att betrakta här är just det här med att Paulus säger att giftermål är bra, men celibat är bättre. Förra versen nämnde, eller det som jag nämnde just, var att det har inte att göra med vad som är moraliskt bra, moraliskt bättre. Bli inte mer helig för att du inte är gift. Då ska vi vara en stor grupp med oheliga människor här. Det har inte med det att göra. Det är irrelevant för din ställning inför Gud. Jag har nämnt det tidigare. Det är irrelevant för din ställning inför Gud huruvida du är gift eller inte. Det står inte en ängel vid himmelens port och kontrollerar ditt civilstånd, om du var gift eller om du inte var gift. Det har ingen betydelse. Det är någonting som är till för den här världen, inte för evigheten. Ordet bra, ordet bättre syftar, som jag redan nämnde, på någonting som är praktiskt bra, praktiskt bättre. På grund av det svåra läge som råder just nu, är det bättre att förbli som man är. Vi kan tänka oss ett läge där det är svårt att leva, där det är farligt att leva som kristen under förföljelse. Finns sådana länder idag, finns sådana ställen på den här världen där det är farligt, där det är svårt att leva som kristen. Och att då känna eller att veta att det är någonting bra, att leva i celibat, att inte behöva ha omsorg eller ha en extra oro för sin maka eller för sin make, utan istället kunna dedikera hela sitt liv åt Herren, vad som än händer än. Man kan dö imorgon, bli fast av polisen, bli avrättad. Att då ha den extra sorgen att tänka, hur går det med min familj? Hur går det med min make eller min maka? Det är bättre att bli ogift. Men det har inte att göra med någonting moraliskt igen. Det har inte att göra något med inställningen för Gud. Det är ett pastoralt råd. Giftermål är också bra. Paulus säger inte att giftermål är sämre. Han säger inte att giftermål är dåligt. Utan att det är bra. Det är bra för både mannen och kvinnan. Som du är gift så. Det är bra. Det är bra. Jag lovar dig. Det är bra att vara gift. Ingen orsak till oro. Det är bra att vara gift. Och det är bättre. Enligt Paulus. Enligt det läge som råder just nu. Att vara ogift. Och sen en avslutning med vers 39 och 40. Där det står att en hustru är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta om sig med vem hon vill. Bara det sker i Herren. Så här verkar Paulus byta fokus. Vi har just talat om att vara ogift och hur det är bra att vara gift och hur det är ännu bättre att vara ogift. Men nu byter Paulus fokus. Nu verkar han tala om någon som är gift mitt i allt. Det är en tecken på att Paulus håller på att avsluta sin undervisning om äktenskap, om celibat. Så dels så fungerar nu den här versen att det är en påminnelse om det som Paulus redan har sagt åt gifta par. Att det, vad det inte ska göra, att skilja sig. En hustru får inte skilja sig från sin man och en man får inte överge sin hustru. Det var vers 10 redan. Och dels så fungerar den här versen som en vädjan till det som är ogifta. Om vad det innebär att vara gift. Att äktenskapet är livslångt. Det är så länge som du eller din partner lever. Påminnelsen och uppmaningen är att en hustru är bunden vid sin man. Och en man på samma sätt är bunden vid sin hustru. Så länge det lever. Äktenskap är ett livslångt kontrakt. Mellan en man och en kvinna. Vi har inte en biblisk definition av äktenskapet som säger att man får överge sin man eller skilja sig från sin hustru av någon orsak som att man tröttnar på varandra eller att man blir kär i någon annan eller någonting sådant. Ett äktenskap är ett kontrakt för hela livet. Paulus avslutar alltså med en allvarlig uppmaning till både det gifta paren och till det ogifta som vill gifta sig. Tänk på att då du lever i äktenskap eller om du börjar leva i äktenskap så är det för resten av ditt liv. Det är inte någonting tillfälligt, någonting som du bara gör för att dina känslor är starka eller det känns bra en dag. Det är för resten av ditt liv. Åtminstone så länge som du eller din partner lever. Det är det viktiga. Det är varken mer eller mindre moraliskt, rätt, heligt, andligt att gifta sig eller förbi ogift. Men tänk på det att om du gifter dig eller om du är gift så är det för livet ut, för resten av livet. Att skilja sig på något sätt är då definitivt moraliskt fel. Om du söker något som är moraliskt fel så är det att gifta sig och sen skilja sig. Där har vi definitivt något moraliskt fel. Men att gifta sig eller inte gifta sig har ingenting med det att göra. för att brygga den här övergången till det som lever celibat, som har valt celibat, som är nöjda med det. Som nämner också Paulus, att om mannen eller kvinnan dör, så är änkan och änklingen fri att gifta om sig. Hon, han får gifta om sig. Det är fortfarande lika fritt fram att gifta sig på nytt som det är för den som lever som ogift. Men det är också bra att förbli ogift. Det är till och med någonting som Paulus föredrar, att man förblir ogift, att man förblir i den ställning man är. Det är nu i vers 40, men ännu i vers 39 så står det att om du gifter dig, om du gifter om dig efter att din förra make eller maka har dött, så ska det ske i Herren, bara det sker i Herren. Alltså, om du vill gifta om dig och det är fritt fram, det är ingenting fel, så ska det ske i Herren. Det ska vara med en troende partner. Där har du en begränsning. Du får gifta om dig, men gift om dig med någon som är i Kristus. Det är egentligen inte en befallning det här, utan det är mer ett konstaterande av någonting som borde vara ett sunt förnuft för en kristen som vill gifta sig. Vem bör den personen välja? Jo, en annan kristen förstås. Varför skulle man gå i omaka par? I ok, som Paulus uttrycker det i andra Korinthierbrevet. Du har ingenting gemensamt med Satan. Du är i Kristus. Så välj då en annan som är i Kristus. Det är inte det som vi konstaterade. Det läget att om man är redan gift med en icke-kristen, då man blir frälst, då ska man förstås förbli tillsammans med sin partner. Det läget som Gud har satt dig i. Men om du är kristen och vill gifta dig, så välj en annan som är i Herren. Annars orsakar du problem för dig själv. Du orsakar en friktion mellan dig och din partner. Så välj någon som är i Kristus. Gift dig om du vill, men gör det i Herren. Sen sista versen, vers 40. Men lyckligare är hon om hon förblir som hon är. Det är min mening, och jag tror även att jag har Guds ande. Det förstås då igen en hänvisning till det som lever i celibat. En änka eller änkling är lyckligare, mer välsignad om hon förblir som hon är, på grund av det svåra läget som nu råder. Hon kanske förlorat sin man, eller maken har förlorat sin maka, just på grund av det svåra läget. Kanske det är just på grund av en förföljelse, just på grund av någon form av avrättning eller någonting sånt som gjort att han eller hon blivit änka-änkling. Och därför är det bättre att förbli som man är. Varför då välja att gifta om dig och riskera att gå igenom det en gång till? Att förlora din äkta hälft en gång till? Jag vet själv hur jag studerade om George Müller för konferensen och den här William Carey, som jag hade tidigare år. Hur de gifte om sig flera gånger för att deras hustru höll på att dö. Tror du William Carey gifte om sig 3 gånger för att han valde alltid en hustru som var svag i hälsa. Så hon dog den ena efter den andra, och jag funderade, hur kan han fortsätta hålla på det sättet? Får inte sorg på sorg på sorg då han tvingas begrava sina hustru. Antagligen. Det var knappast en glädje för honom att begrava så många av sina hustrun. George Müller överlevde också sin hustru, gifte om sig en gång till. Och sen överlevde han sin andra hustru och tvingades begrava också henne. Samma sak där. Så för att undvika att ha sorg på sorg, förbli som du är. Det är inte fel att gifta dig. Igen, det är inte fel. Om du vill gifta dig, så gör det. Men som en pastor, som en herde för sin flock, så vill Paulus ge ett råd. Förbli som du är. Du är mer lycklig så. Förbli som du är. Förbli som du är. Den. Det är att förlora en människa. Som jag tror att Paulus är det han syftar på här. Att förlora sin människa, sin närmaste. En sorg som vi ser i Bibeln, det händer flera gånger. Jag sitter i mitt eget liv. Min pappa dog för ett antal år sedan, och min mamma blev änka. Och vilken sorg det var. Vi ser hur Jobb förlorar hela sin familj, alla sina ägodelar, han förlorar allting, han förlorar sin hälsa. Vilken sorg det är för honom. Han vet inte orsaken till varför Gud har gjort som Gud gör. Han vet bara att han måste förtrösta på Gud. Och sen fick han tillbaka allting, han fick en ny familj, han fick nya ägodelar. Men det är inte det som är poängen med Jobs bok. Och det är inte det som är poängen om du förlorar en när eller en kär person. Poängen är att förtrösta på Gud. Förtrösta på Gud, även om han ger dig en sån position att du inte gifter dig. Eller om han ger dig en sån position att du gifter dig och du förlorar din partner. Förtrösta på Gud. Det är dock Paulus råd igen. Att det är bättre att förbli som man är. Har Gud satt dig i ett läge där du är änka eller enkling. Eller ogift eller gift. Förbli som du är. Förtrösta på Gud. Det är Paulus råd till oss. Men det är inte bara så att det är hans personliga åsikt. Utan han har också Guds ande. Han har baserat sitt råd tillsammans med Guds ande. Det är ett välgrundat råd som är givet för vår uppbyggelse, för vår instruktion. Så, det avslutar då Paulus undervisning om äktenskap, om celibat. Det är en klar, tydlig undervisning om vad det är att vara gift, att vara ogift. Vi ser en klar skillnad från världsliga standarder för att vara gift och vara ogift. Det är inte unikt för kristna att gifta sig, givetvis inte. Vi var på ett bröllop igår faktiskt. Med kristna övertoner. Men det är inte unikt för kristna att gifta sig. Det är i världen kanske gifta sig av andra orsaker. För att de vill... ha en familj, de vill ha en partner, de vill kunna spendera resten av sitt liv med någon, och ingenting fel med det. De kan också ha dåliga orsaker, de vill komma åt någons arv. Finns sådana äktenskap. Och så finns det som inte gifter sig i världen, och som gör det av helt andra orsaker än att kristna gör det. Det gör det inte för att leva till Guds ära. För att spendera hela sin tid åt Gud. Utan för att vi inte kan binda sig till en annan människa kanske. De vill kanske kunna leva fritt. De vill kunna leva i relationer. Men de vill aldrig binda sig till ett äktenskap. De vill kunna ha allt det goda från ett äktenskap. Men de vill inte leva under skyldigheterna som hör till ett sådant. En kristen ska inte leva som världen lär. Varken i giftermål eller i celibat. Vi har sett Paulus undervisning för äktenskapet. För celibatet. Båda två är någonting gott. Båda två är en gåva från Gud. När man verkligen lever så som Gud har ämnat det. Den gifte ska leva tillsammans med sin partner. Hela livet. En man och en kvinna. Inte två män tillsammans. Inte två kvinnor tillsammans. Eller någon annan kombination. Utan en man och en kvinna. Tillsammans resten av deras liv. Och den ogifte. Helt tillägnad Gud. Helt fokuserad på sin Herre. Någon som står fast i sitt sinne. Någon som inte är under utomstående tvång. Någon som har en full frihet och kontroll över sin vilja. Som lever till Guds ära med hela sitt liv. Det är en kristet celibat. Så det är den här bibliska undervisningen om äktenskapet och celibatet i en värld som är fallen och som inte lever i enlighet med den standarden. Låt oss komma ihåg det då vi lever i denna fallna värld. Och vi kan vittna för den om någonting bättre. Någonting som kommer från Gud. Låt oss avsluta där med bön tillsammans. Kära himmelske far, vi tackar dig igen för undervisningen från ditt ord. För att du har gett oss insikt och vishet om vad äktenskap och celibat är. Vad som ärar ditt namn mest. Vad som är förenligt med din eviga vilja. Fader, bevara oss från att influeras och dras med i de världsliga tankarna. De världsliga standarderna. Att vi inte påverkas av dem och ser på äktenskap och celibat från deras ögon, utan Herre, från din undervisning. Forma oss så att vi förstår vad som är gott, vad som är rätt, vad som ärar dig. Fader, be för dem också som har hört detta ord och som inte har böjt knä för dig. Att de genom det ska förstå att du är en helig Gud. Att du har gett äktenskapet och celibatet som ett tecken på din godhet och din nåd. När det levs ut enligt dina föreskrifter, att det ärar dig, Herre. Och Fader, må det förstå att du, Gud, är den som har skapat allt, format allt och bestämt allt. Att det skulle komma under syndanöd. Förstå att det lever inte sitt liv i enlighet med vad du har lärt, vad du har sagt. Och Fader, vi ber för dem. Må du använda ditt ord för att uppbygga ditt folk och frälsa det som är förlorade. Fader, vi ber i Jesu namn. Amen.